Det är en omöjlig uppgift. Alltså det är helt hemskt om någon säger att välj ut de 10 bästa filmerna du någonsin har sett. Eller de 10 bästa filmerna från 2010-talet. Det är liksom omöjligt att göra det. Men jag var tvungen att göra det. Och jag har gått många som sömnlösa nätter åt det. Att fundera vilka filmer ska man ta med. För det är ju så svårt liksom också hur definierar man vad som är bra eller vad som är bäst? Är det det som har gjort att jag har skrattat eller gråtit? Eller är det sådana filmer som har på något sätt rumsterat om i min hjärna och fått mig att tänka på saker eller se på världen på ett helt nytt sätt? Eller är det filmer som har förändrat filmkonsten? Eller filmer som har varit sådana enorma framgångar och som har dragit in en massa pengar. Så du kan ju liksom se på den här saken på väldigt många olika sätt.
Ja, jag tänker just det där, för att ibland brukar det ju sägas att folket gillar en typ av filmer och kritikerna gillar en annan typ av filmer. Men jag tycker att jag tittar på den här listan på de 10 som finns publicerade på Svenska Yles webb, så där finns ju de både och. Det finns liksom de här som jag upplever kanske lite svåra filmerna, men sen också de här gigantiska succéerna.
Ja, men nu har jag försökt tänka på de filmer som jag gillar och som på något sätt har stannat kvar i mitt minne och som jag återkommit till. Vissa av de här filmerna har jag sett flera gånger och det finns faktiskt en film på den här listan som hör till mina sådär liksom 10 i topp ever, alltså som är så bra att jag har alltså inte en 10 i topplista, för den är nog mer än det. Det är säkert en 15-20 filmer som finns på de absolut bästa filmerna som jag någonsin har sett.
Men vilken är bästa av de här 10? Alltså, är rent för dig personligen?
The Lobster. Det är en sån här film av en grekisk regissör som heter Horkos Lanthimos, och han har gjort en sån väldigt absurd och nästan surrealistisk film som utspelar sig i en sån här framtida värld där han väldigt långt ironiserar över parförhållanden och relationer och sådana gränser och regler som vi människor sätter upp. En väldigt humoristisk film, en sån här svart komedi.
Mm. Här finns också en finsk film som ju har blivit väldigt hyllad, Hymyilevä mies, den lyckligaste dagen i Olli Mäkis liv. Ja, men var inte den här helt Oscars nominerad också, har jag för mig? Eller var det någon annan jag rådde med?
Det var nog Finlands Oscarsbidrag, ja, om jag minns rätt. Men det här är en jättebra film. Alltså jag tycker att den är liksom på flera sätt helt fantastiskt bra för att vara en inhemsk film. Den är nu dessutom också svartvit, vilket är ett ganska vågat drag att göra för filmer. Men sen är det en väldigt sån här positiv och glad film. Och den heter ju Hymyilevä mies på finska. På alla andra språk heter den ju då Den lyckligaste dagen i Olli Mäkis liv. Men regissören Juho Kuosmanen tyckte att det här med att ha en finsk leende man, det är så underligt och absurt, så han ville att den skulle heta Hymyilevä mies på finska.
Här ser vi också en av de absolut största publiksuccéerna, givetvis Joker. Eller Jokern, beroende på lite hur man tycker om att kalla den här filmen. Och Moonlight var ju en stor hit också på Oscarsgalan för några år sedan.
Ja, som sagt, det var väldigt svårt att välja. Jag har också skrivit där sen några filmer som så att säga snubblade där på målsnöre som inte kom med på den här listan. Men faktum är att jag tycker att Joker är en väldigt intressant film just för att vara en sån här, så att säga, superhjältefilm, fast här handlar det ju då om Batmans ärkefiende nummer 1.
Du har också med en barnfilm på den här listan, eller den här tycker jag funkar också helt bra på oss vuxna faktiskt.
Alltså en riktigt bra barnfilm, den går ju hem i alla åldrar, så att jag skulle inte kalla det här egentligen för en barnfilm. Men det är alltså Frozen.
Ja, och den kommer också att få en uppföljare nu i mellandagarna.
På juldagen så kommer Frozen 2:an, och som det nog har talats väldigt mycket om, och det finns ju väldigt stora förväntningar på den filmen i och med att den här första filmen var en sån enorm succé och den liksom sprängde banken för Disney på flera olika sätt. Men jag tycker också att det var en väldigt bra film, och det att vi fick se en skildring av två systrar, det har man inte sett tidigare skulle jag säga i Disneys filmer.
Johanna Grönqvist och Hanna Norrana här i Ylvegas studio. Vi ska ta och fortsätta att summera året 2010. Och Johanna, du som ju förstås har följt med filmbranschen väldigt nära under det senaste årtionde. Vad skulle du säga att har varit de här största snackisarna, skandalerna, grejerna som har upprört och förtjusat filmbranschen under 2010-talet?
Men det finns en grej som har varit, tycker jag, den absolut största och som på något sätt helt har blivit ett... Man kan liksom tala om tiden före och tiden efter. Och då tänker jag på 15 oktober 2017 när skådespelaren Alyssa Milano första gången satte ut då hashtag MeToo. Jag skulle säga att det här har liksom inte bara förändrat film- och tv-branschen, utan det här är ju någonting som har liksom spritt sig över hela världen. Och den här diskussionen om sexuella trakasserier och om att bryta en sån här tystnadskultur, den fortsätter ju fortfarande idag. Och den har ju liksom, det blir såna enorma svallvågor, så att vissa länder kommer ju kanske sen lite i efterhand med det här. Men det här är liksom en debatt och en diskussion som fortsätter fortfarande idag. Och den börjar alltså i filmbranschen i och med att det då i oktober 2017 började talas allt mer och mer om Harvey Weinstein och de sexuella trakasserier som han hade utsatt. Inte bara skådespelare för, utan också de som jobbar för honom på hans filmproduktionsbolag. Och därifrån kom sen hela den här stora MeToo-revolutionen, som ju också kom hit till Finland och sen 2018 så kom det ut en bra bok som heter Me Too Vallankumous, som handlar om just hela den här diskussionen inom film- och tv-branschen i Finland. Eller det var ju ett sånt här branschuppror som heter Bakom kulisserna som de startade, som också teaterbranschen var med i. Men det intressanta är att jag tycker ju att filmbranschen i Finland väldigt snabbt tog tag i det här och kulturministeriet gjorde en utredning och man kom sedan redan ett år senare med sådana ganska konkreta förslag hur man ska jobba mot diskriminering och sexuella trakasserier på arbetsplatser och så vidare. Så det här var liksom någonting som verkligen sådär konkret förändra saker och ting i filmbranschen och som sen liksom inte bara har handla om sexuella trakasserier, utan att det överlag har börjat diskuteras också att vem är det som får göra film, hur ser det ut, de som, alltså hela sån här diversitet som finns inom filmbranschen och varför den har kanske varit, det har varit lite snett vem som har haft möjlighet att göra film och vem vi ser på filmduken och så vidare.
Mm. Jag tänkte på en sak, jag råkade faktiskt igår i ett tv-program se, om, där talades det just om hela den här MeToo-grejen. Och en skådespelare som har stått mycket på barrikaderna är också Rose McGowan. Och hon har ju kämpat väldigt mycket i rätten också för att de skyldiga ska bli åtalade så här. Och i det här programmet så kom det fram att det har varit en ekonomisk katastrof för henne. I det här tv-programmet så hamnade hon att sälja sitt $1 million-hus och hon sålde precis varenda ägodel som hon har, allting av värde, för att helt enkelt kunna finansiera de här rättegångarna. Så det är ju det också, att det är lätt att säga att ja, men de här är rika, de sätter en hashtag i ett Twitter-inlägg och that's it. Men för många av dem så har det också varit en enorm ekonomisk påfrestning och de har blivit utfrysta och hamnat och flytta och liksom kan inte visa sig något mera.
Mm. I USA så startades det ju också en fond där man började samla in pengar så att de som gick till rätten, att de skulle ha möjlighet att göra det och att de skulle kunna få ekonomisk hjälp och så vidare. Och det här är ju, problemen är ju ingalunda lösta ännu. Helt för någon dag sedan så kom det ju nyheter om då att den här rättegången mot Harvey Weinstein börjar väl nu först nästa år och att han nu kanske då har också gått med på att betala i vissa skådespelare så att de lägger ner åtalen mot honom och så vidare. Så att jag tror att vi kommer att prata väldigt länge om det här. Men jag skulle ändå vilja påstå att då 2017 så skedde det ett brott. Det skedde en skillnad och efter det så ser vi på sexuella trakasserier på ett helt annat sätt och vi diskuterar gränser på ett helt annat sätt. Och det här gäller ju inte bara liksom flickor och kvinnor, utan det gäller också pojkar och män. Mm. Att vi ska prata om sådana saker som vi tidigare har tigit om.
Mm. Andra saker som har varit stora under 2010-talet?
Jag måste ju lyfta fram streamingtjänsterna och deras frammarsch. Eller jag skulle egentligen vilja säga att det nu pågår nästan ett blodigt krig mellan de här streamingtjänsterna. För att det kommer ju nya streamingtjänster hela tiden och de satsar enorma pengar på att producera tv-serier och filmer. Och det är nog lite intressant och jag undrar nog hur många av dem som kommer att klara sig. med de enorma belopp som de just nu satsar på filmer så är jag kanske nästan lite orolig faktiskt.
Men vad tycker du alltså rent om man tittar på det konstnärliga arbetet då? Jag menar som filmkritiker så har du ju ändå mer tränat öga för det här än vad vi andra har. Tycker du att de streamingtjänsternas originalserier och filmer, tycker du att de håller måttet?
Absolut, det finns ju massa jättebra saker där. Men ibland har jag ju också en känsla av att mycket försvinner och drunknar i det där enorma utbudet. Att det är väldigt svårt att kanske också sen ibland hitta de där pärlorna. Sen finns det ju vissa serier och filmer som blir så stora och som man satsar enormt mycket marknadsföring på så att det blir sådana här snackisar och då är det ju lätt för dem att hitta den där publiken. Men jag är nog ibland lite rädd för att det finns också väldigt bra saker som lite försvinner och drunknar och det är kanske inte alltid så jättebra.
Nej, det där tror jag nog vi alla vet, för att vi sitter där och nu har vi popcornen färdiga och man har vet du, någonting kallt i kylen att dricka och man tänker att nu ska jag titta på en bra film. Men vilken ska jag se på och vilken serie var det som kollegan rekommenderar eller kompisen pratar om? Och sen så hittar man inte själv heller i det där enorma utbudet och till sist så går man bara, nu är klockan för mycket, jag går och lägger mig istället.
Ja, nej men det, och sen är det ju klart att nu när det finns så jättemånga olika tjänster som man kan prenumerera på så blir ju frågan också att kommer folk att ha råd eller möjligheter, hur många tjänster vill man överhuvudtaget ha? Att det blir ju också, det kändes ju så där lätt om det fanns en eller två som man kunde gå in och välja i utbudet där, men nu när det växer så där explosionsartat så kanske ju gränsen i något skede kommer emot också för hur många sådana streamingtjänster man kan ha.
Ja, och så tror jag också att det påverkar ju hur ofta vi går på bio. För att jag menar, åtminstone i Finland är det ganska dyrt att gå på bio. Du kan betala liksom allt mellan, vad ska vi säga, 10 och 16-17 euro för att titta på en föreställning beroende på när du går. Så sen att om du, för de pengarna så kan du fast ha en eller två streamingtjänster där hemma med tusentals filmer att titta på.
Ja, här måste jag ju nu inflika det ironiska är ju att en av de här, den största streamingtjänsten just nu har ju faktiskt hyrt en biograf i New York. Så att nu är liksom cirkeln sluten att där streamingtjänsterna i tiden börjar med det att du kan sitta hemma och titta på film. Så nu har de då hyrt en gammal biograf i New York för att kunna visa sina egna filmer där. Därför att du måste ha en biografpremiär för filmer så att de också kan bli Oscars nominerade. Men när jag läste den här nyheten så tyckte jag ju att nu har vi liksom gått ett varv runt. Att nu ska vi igen gå ut på en biograf och titta på en film där.
Ja, men där är det, där, det är liksom mysigt. Där finns liksom det där hångelpotentialet, doften av popcorn, det här mörkret, de här mjuka insuttna sätena. Det har ju sin charm det också.
Ja, och jag skulle ju vilja lyfta fram det att du ser en film på en stor duk är någonting helt annat än när du sitter hemma och ser den på en tv eller fast du då projicerar det på en större duk hemma. Men det är någonting helt annat att se en film i en biograf.
Har du ännu helt kort en trend som har varit väldigt framstående på biodukarna under det här årtionde så är ju superhjältefilmerna. Jag tycker det kommer liksom var och varannan vecka så här, vet, nu har vi den här och nu har vi den där. Det tycker jag att de har varit ganska aktiva.
Det stämmer, det har ju kommit enormt många superhjältefilmer. Jag försökte faktiskt gå in och räkna och kom fram till att Marvel under 2010-talet har kommit ut med 22 superhjältefilmer. Och DC, de är 11 stycken. Så det har varit en hel del superhjältefilmer att se på som filmkritiker.